Välkommen till Framgångspodden, mina kära framgångsvänner. Hoppas ni mår superbra. Nu har min bok kommit ut och jag är så himla glad för det. Och stort tack för alla er som har skrivit fina grejer, lyssnar på podden och gör allting kring allt det här. Alltså jag är så himla tacksam. Podden har växt otroligt mycket. Så att jag säger bara så här: tack. Och tack för alla som gör allt. Tack. Jag kan inte tacka er nog. Så tack till alla er. Vad roligt var att säga tack. Men det lärde jag mig på McDonald's när jag var 14 år faktiskt första gången. Då fick man säga tack konstant hela tiden. Varje gång man gav en hamburgare som en tack, och sen så fick man någon jävla spade eller någon peng tillbaka eller någonting, så var det tack. Det var exakt allt man gjorde, så var det så här: ta ut hamburgarna ur den här stekgrejen. Då var det tack. Man sa tack exakt hela tiden. Och nu får man lära sig det lite grann igen. Du, ni får jättegärna också söka dig Framgångspodden VIP på Facebook. Vi har haft 2 event på en månad. En i Stockholm för några veckor sedan och en i Göteborg förra veckan. Och då är det så att jag bjuder på exakt allting. Det är öl, det är vin, det är mat. Det är också att jag tar med några gäster som har varit med i podden. Och allt är gratis. Alltså det är föreläsare. Jag kan säga så här, en av föreläsarna som var här, han tar alltså 100 000 per föreläsning. Jag hade 3 sådana som tar 50, 60 till 100 000. Och de är bara där och föreläser för oss. 100-200 personer där och kommer från Framgångspodden VIP. Det är bara surfa in på Facebook. Men glöm inte en sak: vi tar inte in en enda medlem som inte har svarat på frågorna. Så det är 3-4 frågor man ska svara på. Så att sök jättegärna dit så får vi träffas. Det är alltid jätteroligt. Vill du ha nyhetsbrevet med de bästa tipsen från podden som är extremt populärt? Det är över 10 000 som får det varje vecka och liksom symboliserar och får de här bästa tipsen. Så är det bara att surfa in på framgangspodden.se. Sen skulle jag faktiskt vilja rikta ett extra stort tack till några som hjälper mig något enormt mycket. Dels är det min kära bror Adam Perlerus som klipper alla de här poddarna. Han gör ett fantastiskt jobb. Jag har inte behövt säga till honom. Han har klippt de senaste 100 avsnitten. Jag har inte behövt säga till honom en enda gång att något blev fel. Han är så extremt pedantiskt, jättenoggrann, superduktig. Så att podden är så bra. Det är mycket tack vare min kära bror Adam Perleros. Sen vill jag också tacka Filip Malek och Christer Kaupos, som är mina båda högra händer i allt det här kring Framgångspodden och hela konceptet och den här rörelsen som vi faktiskt håller på att bygga. Så det är så himla roligt. Så stort tack till Adam Perleros, Filip Malek och Christer Kaupi. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Välkommen till avsnitt 183 av Framgångspodden. Jag kan säga så här: det här var verkligen en levande legend. Jag blev starstruck. Peter Jöback. Och jag skulle säga att han är en av Sveriges största musikalartister genom tiderna. Och hans musikkarriär började med att han byggde en scen med massor av så här flyttkartonger som barn, till att sen uppträda i The Phantom of the Opera på Broadway i New York. Helt magiskt verkligen. Han slog igenom i kultförklarade Kristina från Duvemåla, och låten Guldet blev till sand låg på svensktoppen i hela 110 veckor som en av Sveriges mest spelade låtar. Vi pratar om hur det var att komma ut som gay och alla de tuffa sakerna kring det. Och nu ska jag berätta en sak för er. Vet ni vad? Alltså vi gör en så häftig grej så att det är helt sjukt. Det är nämligen så att jag kör duett med honom i En helt ny värld med Aladdin. Alltså en låt som jag har kollat på sedan jag var barn, och sen få sitta med honom och köra duett. Det var verkligen någonting som jag kommer minnas resten av mitt liv. Ja, hans meriter är verkligen milslånga. Han har gjort hur mycket som helst inom musikal, sång, musik, teater. Så att hoppas du gillar det här avsnittet. Jag tycker det blev hur bra som helst. Lyssna in det här med Peter Jöback.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Peter Jöback.
Tjena. Wow. Här är jag.
Svinkul att ha dig här.
Tack.
Du är mannen med så många ansikten.
Ja, det kanske jag är. I alla fall jag har förändrats med åren, har jag gjort hela tiden. Jag är nog en sån person som är, eller jag ser livet som en resa. Så jag menar, resan förändras ju hela tiden. Och jag förändras, jag lär mig nya saker och jag inspireras av nya människor. Och Jag är väl en sån som hela tiden har försökt att vidga mina vyer hela tiden.
Och vilken vy är du inne på just nu i din livsresa?
Oj, ja men nu är jag ju framförallt pappa till två fantastiska tjejer, Igelo och Vegali, 4 och 5 fyller de nu i maj.
Och så sen, himla fina namn.
Ja, visst är det det.
Så häftigt.
Och sen är jag ju liksom, känner jag att ja, men det har hänt så himla mycket bra saker arbetsmässigt för mig, spännande grejer. Framförallt då Broadway, som att jag blev ditkallad igen på det här 30-årsjubileet.
Var inte den ganska sjuk?
Alltså, ja, det är helt, ja, men det är helt fantastiskt. För att
var det inte också Cameron som mässade eller något?
Ja, precis. Ja, men just med den fantomen nu var det ju så att jag spelade ju för 5 år sedan. Och det var ju så här, också bara det är en rolig story, för att jag var ju, gjorde fantomen första gången 2012 i London. Och när de frågade mig då, när de ringde, så trodde jag att det var för en andra roll än Raoul, för det var den typen av roll jag hade spelat förut i London. Och då sa de att när vi har tänkt att du ska spela Fantomen, så tänkte jag först, den där gamla gubben, liksom, du vet, så här, nej. Och jag visste inte, vad jag mindes av den, så tänkte jag att de jag hade sett var att det var väldigt mycket så här, man ska spela monstret, och det var så här, så jag vet inte. Så jag kollade på föreställningen, åkte dit, och så slog det mig att det fanns så mycket av min egen historia i den här mannen. Och jag sa att om jag ska spela den här, så vill jag utgå från The Abused Child. Jag vill utgå från vad händer med ett barn som är utsatt för trauma. Liksom, och att inte göra honom till ett monster, utan göra honom så mänsklig jag bara kunde. Och så sårbar som jag kunde i allt det han gör. För att det handlar om överlevnad, som det gör för oss som har varit utsatta för olika saker som barn. Och det gick ju jättebra. Och sen frågade Cameron om jag kunde stanna kvar. Cameron McIntosh är då producenten, är världens största teaterproducenter. Och så frågade han om jag ville ha kvar. Och då så sa jag till honom att jag var ganska nöjd med London halvåret. Men att jag sa då fiskade, slängde ut fiskspöt och sa att, men om du frågar mig om jag kan göra någon annanstans, så kan jag mycket väl tänka mig. Ja, vadå någonstans? Ja, det skulle ju vara kul att åka till Broadway.
I
New York, precis. Och då så sa han, vad bra att veta. Och sen skildes vi, så gick det 2 dagar. Och så ringde min telefon och så sa han, kan du åka i vår? Och sen så var det då, gjorde jag lite auditions. De spelade in delar av min föreställning för att visa upp för Harold Prince, som är regissör i New York, eller som har gjort hela Fantomen. Och sen såg han det och så fick jag jobbet då. Så gjorde jag 5 månader i New York 2013. Och det gick jättebra. Och sen bestämde vi oss för att göra Fantomen i Sverige. Och sen när vi hade spelat den i Sverige ett år, så kände jag, nu är nog jag klar med den här. Och då var det verkligen så här, i höstas så fick jag ett sms från Cameron McIntosh igen. Och så sa han, vi har suttit och diskuterat. Och Hal Prince och Andrew Lloyd Webber vill att du ska spela Fantomen på 30-årsjubileet här på Broadway. På den stora jubileumsgala kvällen liksom. Och då kände jag att jag inte kunde tacka nej. I och med att de bad om det. Och det har varit en jättekul grej att få komma tillbaka. Framförallt för att känna att man har varit så efterlängtad. Och att alla på teatern var så nöjda med mig sist. Och du vet, när man möts av 40 stycken så här tekniker som kommer och säger, Peter, äntligen är du tillbaka. Då känner man att man har gjort någonting rätt. Och sen blev det ju helt, det var en sån här, du vet, alla kom på själva föreställningen, Broadway-stjärnor, och jag fick ringa klockan på Nasdaq-börsen, jag fick tända Empire State Building. Och
du var med på display där också på Times.
Ja, utanför, det var ju superkul. Det visste inte om att det skulle vara så. När jag kom ut så visade de mig, jag bara, shit, har jag stått där och pratat, hållit ett tal liksom, du vet. Och sen blir det säkert, jag blir väldigt rörd av den här grejen, för jag var ju liksom, jag är uppväxt i Täby utanför Stockholm. Det är så häftigt att liksom en medelklasskille som växer upp där med sin brorsa och mamma och pappa, att det gick för mig att komma dit, att jag kunde ta mig hela vägen till Broadway, att jag gör det här. Det, liksom det perspektivet blir så jäkla mäktigt, och jag blir så inspirerad av mig själv att det går.
Men det är så stort.
För jag har mött så många på vägen som har, när jag har berättat mina drömmar, som har sagt att du ska inte ha för stora förhoppningar. Liksom, så här att, och jag försöker säga det när jag pratar med yngre artistkollegor. Om jag är på skolor och så här, så säger jag det. Att liksom, det gäller ju att inte att våga tro på sina drömmar på något sätt, men att det är hårt. Jag har ju jobbat stenhårt för det här liksom, och så det har ju inte kommit bara så där för att jag hade tur. Det är liksom, det är hårt jobb.
Du har också sagt ett väldigt härligt citat som jag, jag ställde en fråga till lyssnare och frågade så här, vad vill ni att jag ska fråga käre Jöback? Och då var det en som sa, eller flera som sa det, att de gillar verkligen det här citatet som du har sagt, att jag satte min ryggsäck som en krona på huvudet och bar den med stolthet. Att den är väldigt fin och att det är många som har liksom uppmärksammat det.
Men det, ja, det har jag lärt mig i den, i bearbetningen av min historia som jag gjort. Just det där med, det slog mig liksom, när jag började jobba med saker i mitt liv. Och jag kände att jag fick inte relationer att funka. Det var många saker som inte funkade i mitt liv. Jag ville ju komma vidare. Även i mitt arbete. Att jag tillät mig att folk fick ha åsikter om mig själv, om mig och sådär. Mer än att jag lyssnade på vad jag själv ville och sådär. Att det där med att, vad ska man säga, att man har erfarenheter som blir som en ryggsäck som tynger ner mig liksom sådär. Och så försökte jag gömma dem liksom. Så det blev som en ryggsäck, man hade det där bakom. Så kom jag på att, men jag ska ju, de här ska ju ut i ljuset liksom. Allt det där jobbiga och allt det där som jag inte står för, det är någonting som jag har lärt mig av. Så att jag ville liksom, först början var att jag skulle sätta ryggsäcken på magen, att jag skulle, för det är mina erfarenheter liksom. Och den har gjort, det har gjort, de har gjort mig till den jag är idag. Och sen att var det, nästa steg var att lära sig att omfamna det och acceptera det. Och sen att istället för att gömma det, sätta dig synligt på huvudet som en krona. Och att det liksom, och bära det med stolthet. För att annars hade jag inte varit jag.
Vem som har ställt en fråga till dig också, med de övergreppen och din barndom du har varit med om. Hur blev du hel? Och är du hel idag?
Jag tror det handlar om, jag känner att, nej, men jag har ju gått i terapi. Det är så jag har blivit, har vad ska man säga, hittat ett sätt att kanske acceptera och liksom, som sagt, omfamna historien och att inte vara rädd för den. Och det har ju fått hjälp i olika former av terapi. Vilket jag är jätteglad för att jag har gjort det. Jag tycker att det har varit jättespännande. Liksom. Framförallt har jag gått ganska mycket gruppterapi. Och det tycker jag har varit det bästa. Det är så, för det första så är det underbart att få höra andras historier. Och spegla sig i sin, och i ett sånt, i ett slutet rum. Liksom, där man kan vara så ärlig som man bara kan.
Vad har du tagit med dig därifrån då? Är det nästan några så här tips du har fått av lärdomar som du är så här, nej, men det här skulle jag vilja skicka vidare till de som är i en jäkligt tuff situation själv?
Nej, men vad ska jag säga? Jag upplevde när jag var på gruppterapi, så lyssnar man och sen så är det någon som säger så här, vad tycker du Peter att den här personen ska göra? Och så har jag en utläggning då som kanske är 20 minuter där jag säger så här, att jag tänker på det här, jag hör dig och så där. Och så gjorde man det och så man, tycker man, fasen vad bra det är. Så säger den som leder, säger så här, vet du vad, vänd spegeln mot dig själv nu, för du löste precis ditt eget problem. Mm. För oftast är det så att när man, om du berättar din historia, så säger jag vad jag tycker du ska göra. Så är oftast, jag är oftast, så funkar man som människa, att man, det jag hör i din berättelse och som ju fastnar i mig, det är sånt som jag kan känna igen mig i liksom. Och så börjar man säga så här, tycker du ska göra så här. Och det är ganska intressant, för att jag vet vad jag ska göra för att må bättre. Det är bara att ibland gör inte jag som jag, utan jag går någon annan väg. Men,
spännande tanke.
Ja, men jag tyckte det var jättespännande. Och framförallt sen är det ju häftigt att höra andra människor berätta, för att känna att man inte är ensam. Och det är kanske en av de anledningarna till att jag, en av anledningarna att jag ville, har velat berätta min historia. Jag bestämde mig för att göra det när jag visste att jag var så pass klar med den, att jag inte var, det fanns en bitterhet i det, utan det fanns, jag kommit ut, för jag ville visa att det finns en annan sida, alltså att det går att komma på den här tiden. Men sen också att kraften i att känna att man inte är ensam är ju liksom enorm. Speciellt med de grejer som jag har varit med om. Och också så att med andra vuxna barn som som kanske känner att ja, men mitt liv blev så här. Och så, så trampar jag på de här fotspåren. Att det är aldrig för sent att förändra. Att du har liksom möjligheten att få det livet som du ville ha.
Du är ju en idol för extremt många på många olika sätt.
Mm.
Och för mig, när jag kände att jag gärna skulle ha... jag hade indirekt dig på väggen hela min uppväxt.
Mm. Varför då?
Jag hade en stor plansch av Aladdin. Mm. Jag kollade på Aladdin... typ, jag har säkert sett den 100
Abu.
Gånger. Abu!
Abu, mattan!
Precis.
Anden!
Ah, okay, ah. Litar du på mig?
Vet du vad? Det där är så kul. Måste man säga. Ett av fattar inte jag.
För er som inte hängt med då, så är Peter Jöback Aladdin.
Ja, jag är Aladdin. Nej, men alltså det var ju så kul för att jag var 24 år, eller 23 var jag bara när jag gjorde den. Det var ju superstort då, de här Disney-filmen. Det var ju en film per år liksom. Så, och jag fick göra den här Aladdin då, rösten och sjunga och spela liksom. Men just den där, det är en scen när hon ska följa med honom på den flygande mattan och så säger han, litar du på mig? Litar du på mig? Och, då, och det kommer ju tillbaka senare när hon förstår att det är han som är den här prinsen. Men och ett av fattande, men det var alltid när jag gick ut på krogen så kom det alltid fram, oftast tjejer, alltså invandrartjejer kom oftast fram till mig och så började säga, litar du på mig? Litar du på mig? Jag fattade inte vad de snackade om tills jag förstod just det. Och så trodde jag oftast, är inte du Aladdin? Att jag tänkte, nu ska de driva med mig. Men det var så starkt så här, jag älskar Aladdin. Jag älskar verkligen Aladdin. Tack snälla för Aladdin. Så nu tycker jag så här, ja, men, och jag, när jag tackade ja till den så tänkte jag, då var jag ju 23 och då är 24, och då tänkte jag så här att vad häftigt om jag får barn någon gång, så kan jag säga så här, ja, det är farsan som är alla det, du vet, så här, att det var liksom en sån där grej. Så nu väntar jag på att de ska bli tillräckligt stora så vi kan kolla på Aladdin.
Ja,
det är lite läskigt också, men just det där,
ja.
Jag är så jävla stolt över det där. Men det var ju som följt, vi gjorde 3 långfilmer, vi gjorde 75 avsnitt, så jag, till slut drömde jag ju de här, abo, mattan, abo! Och det var liksom den ena konstiga, Agrabacka, det var en massa konstiga namn som man skulle säga. Men jag är jättestolt över den grejen. Jag tycker det är jätteroligt. Det var själva huvudfilmen var ju fantastisk.
Men det var så här att på min 25-årsfest jag hade för 8 år sedan, då var det liksom, då kände jag att nej, men det här är jättestort, alltså 25 år. Jag kanske tänkte då hälften av livet. Min, alltså väldigt, väldigt stort. Jag la upp där, jag bjudit 100 vänner på en stor nattklubb. Vi var där och gjorde allting och jag hade förberett ett nummer att gå upp och sjunga. Och då var det just alla den låten.
Den här är en helt ny värld.
En helt ny värld, då sjunger den. Så att jag tänkte fråga dig om du skulle vilja göra mig sällskap och sjunga den och jag är Jasmin.
Ja, det kan vi göra. Det kan vi göra. Jag kan visa en värld vacker, bländande, härlig. Oj. Säg om du ska vara ärlig, har du drömt om den ibland? Oj. Jag kan lära dig se bortom magiska under, oförglömliga stunder, om du flyger bort med mig. En helt ny värld ifrån ett annat perspektiv. Ingen bestämmer här och var och när blir glömt högt ovan molnen.
En helt ny värld, en plats jag inte visste fanns. Men här syns allting klart, så underbart. Men var här i en helt ny värld med dig.
Ja, här i en helt ny värld med dig.
Kan jag tro det jag ser? Känslan är utan gränser. Ofattbart det som känns här i en himmel utan slut. En helt ny värld.
Blunda inte, jag ber.
Så mycket vi
nej,
har kvar att se.
Andan.
Jag är en stjärnas sken på himmelen.
Och jag kan inte återvända.
En helt ny värld.
Allt finns något nytt.
Vi gör en upptäckt.
Varje stund är en önskan.
Och jag ska fånga den och spara den. Då väntar sen en helt ny värld med dig. En helt ny värld.
En helt ny värld.
Som öppnar sig.
Som öppnar sig.
Ett drömpalats.
En magisk plats.
För dig och mig. Yes!
Wow! Shit! Nu kan jag dö.
Är det så?
Ta din fantomkniv och kör in den i halsen på mig. Vad kul. Okay. Vad bra.
Ja, tack.
Vad bra det blev, hur kändes det?
Jag har inte sjungit den här på 100 år. Men den finns väl där någonstans.
Ja, så härlig.
Ja, tack snälla.
Jättehärlig låt. Den där har verkligen följt med hur mycket som helst.
Vem sjöng du med på din fest då?
Jag sjöng med Idol Alice. Alice Svensson.
Ja, visst. Mm.
Ja, så vi sjöng den där. Den gången var jag Aladdin då. Men det här är en låt som
det gjorde du bra som Kasmina.
Det är bra. Du får säga till om det behövs någon reservare.
Ja, absolut, jag ska skriva upp det.
Alla kvinnor är redan tagna. De är borta och det behövs en man. Då är det bara hojta.
Ja, absolut, absolut.
Vad känner du själv i höjdpunkterna i din karriär hittills? Vad har varit roligast att göra? Jag var inne på
det. Det är många som frågar så här, vad är det största jag gjort?
Går man in på din Wikipedia så är det ju så här, den är så lång. Det finns så mycket saker som jag har varit med.
Ja, men jag har gjort så mycket, det är så olika grejer.
Stefan Duvemåla, det är Grease.
Stefan Duvemåla är ju en så här milstolpe för mig verkligen, att få vara med och jobba med Björn och Benny. Lars Uleson regisserade, var med och skapade liksom en svensk klassiker. Så där. Det var ju helt fantastiskt.
Kan du inte berätta hur du fick den? Hur du kom in på den här rollen? Ja, du var...
Nej,
du
men
var,
jag gjorde... Jag, nej, men jag...
Var du på någon 40-årsfest eller sånt där?
Alltså, alla fick ju reda på att Kristina från Duvemåla skulle göras. Liksom. Det var väl alla som var i den här branschen. Eller som höll på med musikteater. Var så här, alla ville ju vara med. Så det visste man ju att det var på gång. Men sen gjorde jag... Jag gjorde en... Det var en hyllningskväll till Lill-Babs var det, Barbro. Och jag har ju vuxit upp med Kristin Kaspersen då. Så hon ringde mig och sa, kan du tänka dig att sjunga en låt av mammas låtar? Och då var det en Charles Aznavour, eller nej, det var en Michel Legrand-låt som Beppe Wolgers hade gjort en text till. Jättebra text. Och det var första gången jag var med på tv och sjöng en dramatisk text. Jag hade gjort Grease of Fame och varit ganska mycket så här tonårsidol och sådär. Det här var en mycket mer mognare liksom, låt och mognare text. Och det gick jättebra där. Och i bandet där satt en kille som heter Anders Elias som då hade jobbat med, hade arrangerat Chess, de som Björn och Benny gjorde några år innan. Och det var faktiskt han då som sa så till Björn och Benny att ni borde kolla på Peter Jöback, så här, omvärdera honom lite, kolla på honom ikväll. Och då var jag med där och då fick jag en kallelse till Kristina. Sen sökte jag som alla andra. Gjorde audition, jag sjöng Why God Why from Miss Saigon och läste monolog och sådär. Och sen fick jag ju jobbet då. Men det roliga var att då var ju det här att jag skulle vara störst, bäst och liksom. Så när de ringde och sa då att jag fick en roll som heter Robert, så blev jag så här, men vad fan, jag vill ju ha Karl Oskar. Men sen ringde jag runt mina kompisar och så sa de så här, vad fick du då? Jag ska spela Robert liksom. Oh, bästa rollen, det är honom alla tycker om. Så då var det ju bara att tacka ja. Och sen blev jag ju så förtjust i den där rollen. Ja, det var ju en roll som jag verkligen, den låg mig, det var precis det jag skulle göra liksom. Och den öppnade också upp dörren för året efter gjorde jag ju sen min första internationella roll i Miss Saigon. Och det är så många historier, du vet, när jag kom till Miss Saigon i London, då hade precis Gullibryt Sand blivit etta på Svensktoppen. Det var ju ett lämmeltåg med svenskar som åkte hem till London för att se mig i Miss Saigon. Och Miss Saigon hade utsålt för första gången på två år kanske.
Vad är Miss Saigon för något?
Miss Saigon, det är en musikal som heter Miss Saigon. Som handlar om det är en sån här moderniserad Madame Butterfly story. Det handlar om Vietnamkriget. En amerikansk soldat som träffar en vietnamesisk tjej. Och sen skiljs de åt när amerikanerna sticker. Och sen gifter han sig med en ny kvinna. Fast hon har burit på hans barn. Och sen så får han reda på att, att hon har ett barn med honom, och han försöker komma tillbaka och vill hjälpa henne. Men då bestämmer hon sig för att ta sitt liv, för att ge honom, för att ge pojk. Så då, för då vet hon att då kommer han ta pojken, eller flickan med sig, eller pojken är med sig till Amerika. Så hon offrar sitt liv för honom då, för barnet. En jättestark historia. Och då gick det jättebra för mig, vilket gjorde att alla producenter i London började ringa mig om grejer. Så att jag var uppe för jättemånga roller då. Det var så min internationella karriär började.
Now it's time for Tre Sista Frågor.
Då kommer vi in på de sista frågorna. Då börjar jag med någon bok eller dokumentär du rekommenderar. Kollar du något på dokumentärer eller
läser du några böcker? Jag har inte kollat på länge faktiskt. Jo, jag kollade på George Michael-dokumentär. Jag tyckte den var väldigt, väldigt bra. För jag kollade på Whitney Houston också, men jag tyckte den var inte på samma sätt. Jag hade man velat ha mycket mer musik än med Whitney, men jag tyckte den fokuserade alldeles för mycket på hennes andra sida. Liksom. Men George Michael tycker jag var jättebra gjort.
Och vad är planerna nu då?
Nej, men nu är det ju liksom, jag har superkul. Jag ska göra min skiva som jag har jobbat med under många år här nu. Som jag själv tycker känns som en, kommer bli en av mina bästa skivor. Jag ska göra en ny show på Cirkus i höst som heter Med hjärtat som insats. Eller His Greatest Show, som är en slags... En hyllning till entertainen och en lite självbiografiskt, men ändå är det inte uttalat att det är mitt liv. Men man kommer känna igen delar av det. Med bara mina låtar från mina skivor.
Var kommer du köra den någonstans?
På Cirkus. Så vi har kallat det för popteater. Liksom, att det är en teatralisk föreställning, eller liksom en show med teaterförtecken med popmusik. Så det är liksom 9-mannaband, 7-man i ensemblen.
Men den ska jag gå på.
Ja, men jag tror att det är något annat. Jag har ingen som har gjort den här grejen, och det är en jätte liksom så här, det känns jättespännande, för att blir det bra så kan det bli hur bra som helst, tror jag. Och det siktar jag ju på att det ska bli. Men jag utmanar mig själv, jag utmanar berättandet, jag utmanar och jag känner också, under de sista åren har jag producerar ju mina egna, eller jag är medproducent i allt jag gör. Återigen att bejaka min pappas sida. Jag insåg att jag är en väldigt bra entreprenör. Jag vill vårda mitt varumärke. Jag är en affärsman. Liksom. Och det är inget... Och det tror jag, det måste man vara idag om man ska vara artist. Man måste tänka på sitt varumärke. Det är någon som gör det. Och framförallt så vet jag hur man gör saker. Jag vet hur man sätter upp en show. Jag vet, men jag har också varit väldigt noga med att samarbeta med rätt människor. Liksom. Som jag känner att jag kan växa av och som utmanar mig. Att jag vill gärna ha människor som vågar. Jag vill inte ha människor som stryker med mig. Alltså som säger, ja men skitbra. Utan jag vill gärna någon som säger, till exempel min manager Marie som jag jobbat med. Vi har jobbat, det är den längsta relationen jag haft. Vi har jobbat i 17 år. Hon sa till mig en gång sen när jag mådde som mest dåligt. Vi bodde i samma hus, och så ringde jag på henne en söndag morgon. För att jag var så förbannad att jag inte var på omslaget på en så här magasin. Och så sa jag, fan. Jag ringde på 7 på morgonen på söndag. Så här, fan, fattar du liksom. Varför blev inte jag omslag på den här tidningen? Vad hände? Varför har du inte fixat det här? Så tittade hon på mig så här, skittrött. Bara, du, det är söndag morgon. Jag är skittrött. Jag är bakis. Och vet du vad? Tror du att världen uppväcks så här? Uppbyggs så här? Peter Jöverk i mitten, solen, planeten, månen. Så här. Hej då, så stänger du dörren. Och jag menar, sådana personer är de bästa personerna du kan ha i ditt liv. Du vill inte ha någon som slickar röv. Liksom. Du vill ha någon som vågar säga saker ibland. Och som du kan bolla med, som också kan ta kritik och kan förändra sig. Jag har turen med att ha fantastiska människor. Som jag upplever att jag har fått växa med under den här resan. Och sen också att jag har velat... Jag har liksom, ibland har jag hållit fast för vissa musiker och vissa producenter. Sen byter jag så att jag känner att vi liksom alla utvecklas på något sätt. Så att en krampakt att hålla kvar vid någonting. Bara för att det funkade ju förra gången. Och då tänker jag så här, ja, det funkade förra gången, vad roligt. Men jag behöver inte återupprepa det en gång till, utan då kan jag ju testa något nytt nu istället. Men det har nog mycket med personlig utveckling. Att jag vill så gärna se vem jag kan bli om jag utmanar mig själv hela tiden.
Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då?
På Instagram, på Facebook och Twitter.
Där heter du Peter Jöback.
Peter Jöback, ja precis.
Peter Jöback,
ja. Ja, blir det.
Ja, men stort tack Peter Jöback för att du gästade.
Tack själv, tack.
Stor ära att ha dig med.
Tack, tack.
Fram Gangs Body with Alexander Perleros.